musiken för mig har alltid gått hand i hand med knarket. Och det är lite därför jag lägger ner med musiken. Och liksom startar ett nytt liv på något sätt. Liksom. Där inte droger är centralpunkten, om man säger så.
Ja, myspys. Vi är igång igen och här är ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén.
Ja, oh, skönt att du kommer ihåg det.
Ja,
ja.
Ja, gör det.
Och du är den stora guldbollenvinnaren Magnus Hedman.
Du kommer ihåg det också. Det är fan starkt.
Jag kommer ihåg när du vann guldbollen.
Gör du det?
Ja, det gör jag. Det var väl 20 år sedan, va?
Ja, 2000 var det.
Tänk att jag kan det.
Jäklar att du kunde det.
Vilken jävla kompis
det,
alltså.
Ja, det är en bra polare.
Ja.
Fan, det är länge sedan alltså.
Var det då du dansade också så här robotdans på fotboll?
Nej, jag tror att det var året innan eller året efter som jag körde electric boogie och breakdance på. Jag skulle dela ut ett pris där. Jag, Thomas Ravelli och Ronny Hellström.
Och sen så minns jag också, i samma veva så var du på framsidan på Slits, tror jag. Att du hade fotbollshandskar på din frus bröst, var det inte så?
Mm, just det.
Ja.
Vi skulle ta en bild, det var inte Slits, jag kommer inte ihåg vad det var. Men vi skulle ta någon bild och jag kände att det var så tråkiga bilder. Så jag satte på mig målvaktshandskarna och Magdalena då stod topless och så satte jag målvaktshandskarna ovanför. Den bilden har använts mycket alltså, i olika sammanhang.
En klassisk bild får man säga.
Klassisk bild, det är det. Nej, fan, nu fick du mig tillbaka till fotbollstankarna, det var länge sedan. Jag går aldrig och tänker på fotbollen.
Nej.
Nästan.
Nej. Men vi har ju en gäst som är ganska, som har precis gett sig in i den världen.
Ja, det ska bli jäkligt intressant att höra faktiskt.
Ja.
Kul också.
Ja, kul att göra det här ännu en vecka tycker jag.
Vad har hänt sen sist?
Sen sist så har jag, det vanliga du vet,
paddel,
pappaliv, poddande.
Mm, det är de tre P:na.
Mm. Och jag är extra pirrig inför veckans gäst. Dels för att han är en stor artist, en av de allra främsta inom sitt skrå. Men sen så har man ju också fått följa hans... Ja, men hans försök att bli clean på Instagram. Och vi vet ju inte riktigt hur det går. Så det här kan ju bli lite hur som helst. Det blir det är spännande att se hur det här kommer gå.
Men också en person som jag tycker liksom har ändå varit öppen med. Och jag är säker på att han kan ha hjälpt jäkligt många i sin kamp också.
Exakt.
Att känna igen sig. Jag är faktiskt en av dem själv. Mm. Under... Mina år och också fått följa och se just den här känslan av att inte vara ensam.
Mm.
Fan, det är inte bara jag som har problem.
Nej.
Så att det ska, vi tar in honom.
Ja.
Yes.
Välkommen in självaste Ken Ring.
Tack så mycket. Woho! Tack.
Välkommen.
tack.
Hur mår du?
Det är bra alltså, det är bra.
Ja.
Man är lite så här, jag vet inte, mitt i allt känns som liksom. Kommer från Kenya för någon vecka sedan och bara, vet, kommer tillbaka till den här kalla, gråa vardagen liksom.
Hur varmt är det där borta nu?
32 grader var det. Jag flög från för några dagar sedan liksom.
Det är alltså 47 grader så. Varmare än här.
Nej, men det är nice faktiskt. Jag mår riktigt bra alltså. Det är så här, man är, som sagt, man har försökt hålla sig clean och det är jävligt så där svårt men ändå jävligt skönt liksom, på något sätt.
För vi som har följt dig på sociala medier, vi vet ju att du började ett sånt försök för drygt 2 månader sedan och det var mycket så här. Ja, men du beskrev sömnsvårigheterna och för mig som har varit precis i det där, det var mycket så här, man slungades tillbaka, verkligen så. Jag tror att du hjälpte många människor med just det där att prata om, att du verkligen försöker, att det är skittufft och så här. Mm. Kan du beskriva den här karusellen och hur det har varit liksom upp och ner och så där?
Alltså man kanske, det börjar väl någonstans på fars dag, jag vaknar på morgonen. Du vet, jag har rökt weed sen jag var, vad är det, typ 10 år testade jag första gången. Nu har det gått liksom 31 år ungefär. Och jag har rökt varje dag liksom hela tiden, hela vägen. Och vaknade på fars dag och skulle ut och hämta lite röka i orten och körde ut. Och hamnade i någon så här halvtjafs mellan 2 snubbar och det stod och väntade på röka. Och, så här. Och hemma satt familjen, skulle göra en så här fars dag middag gör en lång historia kort, så blev det massa grejer som gjorde att det tog tid för mig att få det här rökat. Så jag stod kvar på en parkering, väntade ute i Hässelby och så här. Så kom jag hem vid typ så här 9:30 någon gång på kvällen efter det här långa, långa projektet. Och då hade hela familjen gått och lagt sig så här. Och typ middagen var undandukad och jag satt där med 10 gram weed och så fick jag ett samtal. Precis i samma sekund så ringer de. Så säger de att min farsa ligger på akuten och har precis ramlat i lägenheten. Han har varit alkoholist hela, nästan hela livet. Och, Och de sa så här, vi vet inte om han kommer överleva. Så här. Och det var så här som att allting bara slog mig i ansiktet. Bara, du vet, smäll efter smäll efter smäll. Och sen så bara, kollade jag på rökat, rullade en spliff, tog två blås och sen så bara, det räcker nu liksom. Nu är jag färdig med den här sidan av livet. Liksom. Sen så fimpade jag och spolade ner weedet. Sen dess har jag inte rökt någonting liksom.
Och det här är drygt 2 månader sedan.
Och första dag, jag tror det är, 8 november någonstans.
Har du hållit det sen dess?
Ja.
Fan vad grym du är.
Alltså. Jag sen är det ju såklart att man, att det är jävligt så här. Alltså för mig så har jag hade, du vet, vissa som slutar, de har ett sug av att fortsätta. Jag hade inget sug av att fortsätta, du vet. Alltså mycket folk i min närhet och i min familj och alla möjliga röker fortfarande liksom. Och jag var såhär, jag blev exponerad till det hela tiden. Men jag kände bara såhär, jag är klar med det liksom. Så här, jag är helt färdig med det. Och det är så här, jag vet inte, vissa människor som jag känner i alla fall som lägger av, de lägger av lite halvdant och sen så bara, nej, men jag kan ta ett blås till eller jag kan, du vet. Men jag har aldrig känt, sen dess att jag känt det suget överhuvudtaget liksom. Och det har alltid varit mitt stora beroende, alltid varit röka liksom. Jag har alltid så här rökt varje dag liksom, hela livet. Jag kommer inte ens ihåg hur det var att inte röka liksom. Nej.
Vi har även denna vecka med oss Mindler som samarbetspartner i den här podden. Och det är vi glada över.
Ja, jag är superglada. Också en fantastisk partner att ha såklart. Och som hjälper väldigt, väldigt mycket människor.
Mm.
Jag tänkte så här, Nemo, när det kommer till... till Mindler så har de ju en uppsjö av olika ämnen som de kan hantera via sina 200 psykologer. Jag tänkte prata om lite relationsproblem.
Mm.
För det hjälper de oss också med.
Mm.
För det är ju så här att när man mår lite sämre, när man känner sig lite svagare eller argare eller vad det än må vara för någonting, så är ju oftast relationerna det som blir lidande. För att man kan inte ge av sig själv. Man tycker synd om sig själv. Ofta vill man gärna ha mer än vad man kan ge. Och där är det så enkelt. Det kostar 100 kronor ett videosamtal och få prata med en legitimerad psykolog kring relationer och liksom få hjälp där istället för att behöva leta upp vart ska jag gå någonstans nu för att prata om mina relationsproblem eller hur jag ska göra för att bli bättre i relationer. Ett videosamtal, 100 kronor. Det är väldigt enkelt och du får proffshjälp direkt.
Och frikort gäller.
Så är det.
Tack Mindler.
Tack Mindler. Ska vi ta tillbaka och gå tillbaka? Så får berätta lite så vi får höra lite hur, liksom, hur det började och hur resan har varit.
Alltså, du vet, det började, för mig började det lite med så här, att man började med urban musik. Och i det så blev man liksom exponerad till rökad. Du vet, det var så här, jag satt i förorten i Hässelby och liksom testade när jag var så här. Jag tror jag var 9,5 första gången jag tog första blåset. Men sen när jag var typ 10-11 då började jag röka alltså kontinuerligt. Liksom. Sen efter det så var det så här... Alltså rökat för mig under min uppväxt gick hand i hand med musiken hela tiden. Jag var så här, du vet, jag gillade musik, jag gillade att dansa, jag gillade att vara i stan, jag gillade att hänga. Och överallt där jag var blev allt jävligt mycket bättre med röka liksom. Alltså det var så här, musiken blev bättre, basen slog skönare, liksom, allt var, maten blev godare. Mm. Och jag skulle nog säga att det stora problemet var att jag blev framgångsrik på musiken. Så att då kändes det aldrig som att mitt röka förstörde mitt liv. Mm. Tvärtom liksom.
Mm.
Rökat gjorde att jag skrev bättre låtar. Rökat gjorde att jag skrev fetare texter. Rökat liksom... Det gick hand i hand med musiken hela tiden. Och hela min uppväxt har jag varit känd artist. Jag var 19 år liksom.
Mm.
Och så jag aldrig liksom riktigt så här... Under och sen så kom kokainet in i bilden. När man började dra på helger. Lite bröllop. Du vet, nyårsafton som alla. Och sen så gick det vidare till att börja sälja. Och du vet, när jag vägrade att liksom sälja ut mig i musiken, då gick jag mot sålde droger istället. För då kunde jag överleva ekonomiskt också. Så att drogerna gav hela tiden mitt liv. Alltså jag var så här, det blev bättre i musiken, det blev bättre ekonomiskt. Det blev liksom, och jag var ganska, det är kanske dumt att säga, men jag var så intelligent. Så jag torskade aldrig så här när jag becknade eller när jag sprang runt. Så att det var liksom aldrig någon så här... Det blev aldrig någon fara för mig.
Mm.
Jag satt aldrig häktad i någon, du vet, narkotikamål i 6 månader och grät på en madrass. Liksom. Jag nådde aldrig den där, hela den sidan av allting som många andra förlorar sina liv genom att börja punda. De förlorar frugan. Tvärtom, min fru ville att jag skulle röka för att jag skulle vara lugn. Liksom. Alltså, det är likadant med studion. De var så här, när jag kom till studion då var det så, men fan, du vet, här har vi värsta rökat. Så rökte jag några blås och så plötsligt blev det magisk musik. Du vet. Och det var så här, hela tiden blev mitt liv bättre av att knarka. Liksom. Och det man försummar på något sätt, det är ju sig själv liksom, på något sätt. Alltså det som jag hade inuti mig och min eget liv och mina egna känslor, de bedövades av rökat. Så jag kände aldrig riktigt så här, men jag behöver sluta liksom. Utan det var tvärtom, du vet. Det var liksom så här, fan jag måste röka, du vet. För att, nu ska jag till studion, nu måste jag hämta röka först. Nu ska jag gå ut och kröka, då måste jag hitta en halv gram cola. Nu ska jag, du vet, för att det gick hand i hand med allt det där liksom. Och sen ju mer åren gick så blev jag bara mer och mer framgångsrik, du vet. Jag var så här, du vet, man var på så mycket bättre och det blev, du vet, det ena efter det andra och intervjuer och stora grejer, framträden, TV, SVT, du vet, alltihopa bara kom över mig och rökte jag så blev det bättre. Mm. Alltså det var så här, det blev aldrig sämre av att jag rökte. Det var ingen mediejournalist som bara, du har du liksom så här, oh shit, du är för flummig för att uppträda liksom. Utan rökat är ju inte, alltså det är inte heroin liksom, det är inte amfetamin, det är inte roppar, det är liksom röka, du vet. Och då är det inte, det är ingen direkt som tänker att, ja, men det här klarar inte Kent. De tyckte mig tvärtom, att jag blev jävligt mycket bättre liksom. Så att jag såg aldrig någon så här, jag såg aldrig någon, vad ska man säga, någon minussida av det hela liksom. Det var bara plus alltihopa liksom.
Men när du säger att du ska sluta röka nu, tänker du att du ska bli clean från allt? Eller tänker du bara röka?
Alltså, man kan väl se det så här. Jag har aldrig haft problem med alkohol. Det har aldrig riktigt varit ett problem för mig. Jag har uppväxt med två alkoholistföräldrar. Så att jag har alltid varit så här. Under hela min uppväxt så har jag aldrig krökat så att jag inte kan stå på benen. Liksom, jag har aldrig så här, du vet, ramlat runt på krogar och stått och skrikit massa skit för att jag är full. Utan jag är sån här som alltid har klarat på att dricka 3-4 öl och, du vet, någon konjak och sen har jag dragit hem. Liksom, så här. Så det har aldrig varit mitt stora problem. Stora problemet för mig, det har varit kokainet och weedet. Liksom. Så att för mig så känns det, sen har jag ganska många vänner som jobbar inom behandlingshem och hela den sektorn och sådär. Och för dem så har de sagt så att det rökat, det är liksom första steget för dig liksom. Sen så måste du, alltså sen när du ska liksom bli, du vet, inte ta en enda öl och inte ta liksom någonting, du vet, då måste du ta hjälp liksom. Så att det gick en liten period och sen så kände jag bara, det är lika bra att köra nu på en gång när jag ändå inte har suget på det överhuvudtaget. Så då tog jag in några polare som jobbar med det liksom, och blev som mina mentorer och liksom, du vet, ringde på kvällarna när man inte kunde sova och, du vet, hörde av sig liksom när man ville ha någon och bara bolla med, du vet. Man kunde inte bolla hemma med frugan, man kunde inte bolla med syrran, du vet, de var ju bara så här,
eller med sig själv.
Nej, men eller med sig själv, precis. Så att jag kände väl lite så att jag behövde hjälp, så då tog jag in en jävligt nära vän till mig som blev lite som min mentor. Och han hjälpte mig som fan liksom, med hela grejen. Sen visst, jag tog några öl på nyårsafton. Det gjorde jag. Jag drack några öl på en så här fest i Kenya typ för 3-4 veckor sedan. Men det var några öl liksom. Det var inte så här, jag har inte rökt, jag har inte dragit cola liksom. Det var mitt stora beroende liksom.
Mm. För om jag ska gå till mig själv, för mig var det så att jag var tvungen att bryta med alkoholen också, för att alkoholen ledde mig alltid tillbaka till pulvret. Det var det. För mig var det som koppling, att jag liksom tappade omdömet när jag drack och så satt jag där liksom med näsan i pulvret igen liksom. Så jag var tvungen att bryta med båda.
Jag förstår vad du menar, men sen så är det väl så att som sagt, mitt stora problem var rökat liksom, och det gick aldrig hand i hand med alkoholen. Tvärtom, du vet, när man dricker alkohol så vill man inte röka liksom, för då blir det snett i huvudet liksom. Så att, nej, inte riktigt. Men sen så är det ju så att jag verkligen så här, de två gångerna som jag har druckit alkohol sen jag slutade i november, de två gångerna så har jag verkligen varit så här, okej, nu tar jag 3 öl mer för liksom så här, för att alla sitter och vill att man ska, det finns inget annat att dricka typ liksom, förstår du? Inte så här, inte planerat eller så här, och nu ska jag kröka och nu ska jag gå ut och festa, utan det har varit så här, jag har tagit 3 öl och sen den andra gången drog jag 4 öl liksom, och det, men sen så vill jag inte ha mer. Och jag märker också hur de här känslorna som du pratar om smyger upp på mig när jag dricker 2-3 öl. Då känner jag bara, oh shit, lite ladd skulle vara nice, eller du vet så här. Och men det är då man måste på något sätt så här, stoppa sig själv och bara liksom, okej, men vet du vad, jag bokar in ett möte 7 i morgonbitti istället, så skippar jag det där liksom.
Kommer du ihåg att vi poddade i Södertälje, du och jag?
Ja, jag kommer ihåg.
Jag intervjuade ju Ken i min andra podd, och det här var ju typ 5 år sedan. Och han skrev till mig så här, han bara, vill du ha din podd så kom till Södertälje IP klockan 14.00 på söndag, något sånt där. Och jag bara, okej. Så åker jag dit med min lilla utrustning. Och så sätter jag mig, och jag är nynykter då. Jag har varit clean i typ 3 månader. Ganska liksom skakig så här. Och så sätter vi oss i bilen. Jag drar upp micken och han bara tänder på. Han bara lightar. Jag bara, asså mannen, på riktigt alltså.
Ja, tyvärr så.
Lite utmaning.
Det var en utmaning. Sorry. Det är ingen fara. Det var lite kul. Lite kuriosa nu när jag ändå snackar om det.
Men om vi går tillbaka, för det är ändå intressant. Och det här är ju också det vi pratar om just nu, att man slutar med en substans men ändå vill fortsätta med någon annan.
Mm.
Det är någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Jag personligen gjorde ju samma sak också. Försökte göra samma sak. Nu hade jag kanske kommit längre då i mitt, min spiral neråt, om man tittar på kokainet och sånt där. Mm. Men det är ju väldigt många som vill sluta med en, men inte den andra.
Mm.
Hur tänker du kring det där? Är det liksom att du känner att du inte vill ta bort alkoholen helt för att det blir liksom en från utanförskap, eller att du inte kan liksom, eller hur tänker du kring det?
Alltså jag tänker väl mer så här att alkoholen har aldrig riktigt varit någonting jag gillar överhuvudtaget. Alltså jag har aldrig haft problem med alkoholen. Jag har liksom, du vet, jag kan ha en flaska konjak hemma i 3 månader liksom, utan att öppna den, du vet. Jag har aldrig varit sugen på att dricka. Jag har alltid varit sugen på att röka liksom.
Mm.
Så att jag har aldrig sett alkoholen som ett problem eller som en inkörsport till det andra liksom. Mm. Utan jag har snortat utan alkohol liksom. Jag har rökt utan alkohol, du vet. Och så att, alltså visst, alkoholen, det är klart att, men alltså som sagt, jag ser mig inte riktigt som en drickare heller. Alltså jag har druckit 6 öl på 4 månader eller 3 månader liksom. Det är så här, jag är inte riktigt där. Och alkoholen är ju kanske den enklaste drogen att få tag i. Så det är klart att jag egentligen vill sluta med allt liksom. Det vill jag. Men sen ibland så blir jag lite så här, typ, du vet, när den värsta ångesten kryper på en, eller när det liksom värsta stunderna i drogsuget kommer till mig, då kan det vara nice att ta en-två öl, tycker jag liksom. För att det är så milt liksom. Det är lite som att vissa människor, för att nyktra till, så börjar de käka sömntabletter. Eller liksom, du vet, vissa börjar käka de hela, du vet, stillnock eller du vet, whatever, för att kunna sova och sådär. Och det har varit lite mer så. Jag har haft så jävla jobbigt med sömnen, du vet, sen jag slutade liksom.
Mm.
Och de två gångerna jag druckit alkohol, då har det varit såhär, bara fan, jag tar två-tre bira liksom. Och det är lite mer så här för att kunna sova, för att få ett litet lugn i kroppen. Jag har ju aldrig fattat att jag är överenergisk liksom. Alltså, det har inte jag fattat. Vi har rökt hela tiden.
Mm.
Så jag har varit normal av att röka liksom. Nu ser jag mer så här. Nu är jag, du vet, jag är uppe 6 på morgonen, går och lägger mig 1 på natten liksom. Jag sover inte mer än 5 timmar sen jag slutade liksom. Jag kan inte sova, du vet.
Mm.
Och det har väl mer varit kanske då att alltså, man ska inte, och jag har valt att inte vilja gå på tabletter. Det är rätt många som har liksom rått mig till att säga, ja, men du vet, börja käka Teralen eller börja käka Stillnock eller liksom så här, för att få lite ordentlig sömn liksom.
Mm.
Men jag vill inte bli beroende av något annat liksom.
Mm.
Och på grund av att jag aldrig varit beroende av alkohol, så har jag känt de 2 gångerna att liksom att jag kan ta 2-3 bira, för det drar inte mig in i drogträsket igen, och det drar inte mig vidare liksom.
Mm.
För jag har aldrig gjort det förut, och alkohol har alltid varit en grej som jag äcklas lite av, på grund av att jag har föräldrar som var alkoholister, och det har varit så här, jag blir nästan smutsäcklad av att se folk som är fulla. Går jag på krogen och folk är så här fulla, jag blir nästan så här, jag vill inte vara här liksom.
Mm.
Och så har jag alltid varit, så därför har inte jag, men självklart, visst skulle man vilja sluta med allt liksom.
Mm.
Men då skulle jag skulle gärna vilja sluta med cig också. Jag skulle vilja sluta med kaffe, jag skulle vilja sluta med Red Bull, jag skulle vilja sluta med, du vet, det är jättemycket grejer jag skulle vilja sluta med.
Så är det ju. Det kan verka lite utmanande frågor till dig, men det är ju mer för att vi vill hjälpa lyssnarna
också. Ja, självklart.
Som sitter i samma situation och sådär.
Men jag förstår det, och jag förstår också att vissa människor behöver verkligen att stänga hela, alltså stänga allt liksom.
Jag tänker så här, förut när du har druckit så har du ändå rökt.
Ja.
Och då har ju alkoholen gett en typ av effekt.
Precis.
Om alkoholen nu blir ett substitut till att du ska komma ner lite i varv.
Mm.
Och du sa att du hade känt, liksom, du börjar komma lite så här efter cola eller någonting sånt där.
Precis.
Så är det ju ett risktagande.
Verkligen.
Verkligen. Att dricka. För vi jag och Nemo, vi har ju båda och jobbar ju i de här 12 stegen.
Mm.
Och mycket av de där 12 stegen, varför man gör det, är ju inte bara substanserna egentligen.
Nej.
Utan det är ju för att hitta verktyg till att komma ner i varv, till exempel. Eller när man får ångest. Okej, men vad har vi för verktyg idag då? Vi ringer ut till någon som är med i programmet, mediterar, vi gör andra typer av saker vi kan göra för att liksom hitta nya sätt egentligen för att slippa någon substans som möjligt.
Men sen så hör jag till grejen, precis som du säger, så förstår jag det, men sen så hör jag också till grejen att jag är lite så här, jag har varit väldigt öppen till att göra en 12-steg, alltså så här, göra en riktig 12-stegsbehandling för att liksom hitta det här som du säger, det här hitta lugnet i livet istället liksom. Och sen så ska det vara, sen är det väl så att jag kände lite så att första trappsteget för mig, det är att sluta röka liksom. Mm. Och sluta ladda och du vet, det var så här, det var mitt första steg i mig själv liksom. Sen så har jag blivit känt att, och det har min vän sagt till mig också, att om du ska ta steget till att sluta med allt, då måste du ha hjälp. Du kommer inte kunna göra det själv hemma liksom. Du måste ha hjälp, professionell hjälp. Och alltså, det kanske låter konstigt att säga, men jag har inte riktigt tiden till det just nu alltså, du vet. För jag är så, alltså det är så här, man ska också veta att under det här så kom coronan in, dödade hela min turné. Hela min inkomstkälla försvann. Jag har förlorat liksom relationen med mitt skivbolag. Alla mina gamla plattor ligger på förskott och liksom tickar av i recoup. Och du vet, jag har liksom noll inkomstkälla. För mig nu, att gå in på en behandling i 3 månader, det raserar hela min familj liksom. Så här, alltså det, då försvinner allt liksom. Men däremot så är jag väldigt så här, mottaglig till att faktiskt göra det. Och liksom gå in på en riktig behandling, typ Korpberget eller liksom något som verkligen är så här, ganska hårt och mycket terapi och mycket liksom lära sig mer om sin sjukdom som man har, du vet, i och med att man hela tiden vill att rusa sig hela livet liksom. Så jag är mottaglig till det. Sen är det ju livets faktor har kommit emellan lite liksom, för att jag är så här, jag måste hitta nya inkomstkällor, du vet, och måste hitta nya vägar att göra pengar på. Och nu när jag har lyckats att sluta röka och lyckats sluta ladda och liksom verkligen har energin till att göra pengar och till att, du vet, gå upp på morgonen, svara mejlen, komma på nya idéer, projekt, det, du vet, mässa runt, hoppa på med fotboll, det etc, etc. Det är liksom, på något sätt så är inte tiden inne för mig nu att stanna av allting, för då ryker hus och liksom, du vet, då ryker barnens trygghet, då ryker allt liksom. För att jag är ändå centralpunkten också i familjen när det kommer till ekonomiska.
Hur svårt är det för dig att inte hamna i kriminalitet och droglangning och sånt igen? Eftersom du ändå har varit där och gjort snabba pengar som man säger, och nu behöver du pengar mer än någonsin.
Ja. Hur tufft är det? Alltså, det är, jag skulle nog säga att det är väldigt enkelt när man inte är aktiv liksom, knarkare på något sätt. Det är väldigt svårt om man är aktiv, du vet. Om man är ju hela tiden ute och träffar de här folket och liksom ute och snurrar med dem, så är det klart att det är väldigt enkelt att göra pengar liksom. Men sen så känner jag lite att hela den kriminella sidan, jag har varit lite halvkriminell hela livet liksom, och där känner jag att det är också en av de grejerna som jag har velat lägga åt sidan. Även vänner och allt möjligt har jag lagt lite åt sidan i och med att jag slutar röka liksom. Och jag vet inte, jag hoppas väl på att man ska liksom kunna göra pengar på annat liksom.
Hur känner du gentemot dina barn då? Du har, nu ska jag se om jag har rätt här. Du har 5 barn och 6:e på väg.
Precis.
Många barn.
Yes. Två är vuxna också. De bor
fotbollslag på gång.
Ja, typ alltså. Nej, men alltså, du vet, inför barnen så känner väl jag lite så här. Alltså det kom lite hand i hand med fars dag och liksom när jag fick det här livets örfilar i ansiktet. Så var det ju mycket om barnen liksom. Alltså det var så här, det var lite så här, fan, det räcker lite så här. Mina 2 äldsta barn, de har ju växt upp med en pundare liksom. Alltså så här, de har levt hela sitt liv med en knarkare liksom. Jag hade kunnat laga frukost utan att ta mig blås. Jag hade kunnat liksom funka på en lördag på en fest utan att dra en lina i smyg i studion liksom. Alltså så här, de har växt upp med det hela, och jag kände lite så här att nu har jag en 5-årig dotter, jag är en till på väg, och en 13-årig son som det går väldigt bra för i så här, fotboll och liksom etcetera. Så att jag kände väl lite att det var just det här med fars dag, det var lite det som gjorde att det hela tiden, allt bara smällde på mig. Och där känner jag verkligen att de förtjänar något bättre. Alltså så här, de förtjänar en närvarande förälder på ett annat sätt än vad mina andra barn har fått liksom.
För att, som Magnus är inne på, jag och Magnus är ju båda aktiva i 12-stegsvärlden. Och vi har ju liksom vissa skydd mot återfall kan man säga, med verktyg och så här, och möten och så här. Du som inte riktigt är beredd att gå den vägen just nu, hur ska du skydda dig mot ett eventuellt återfall?
Alltså jag tror att det handlar mycket för mig om att liksom, alltså, det här låter jättekonstigt, men det är lite därför jag lägger av med musiken liksom. Alltså jag har gått ganska länge i de här, för det vet ju du att jag har gått med fundering länge på att lägga av, och det har väl lite varit så här, lägga av med musiken och drogerna liksom, på något sätt. Så att jag är lite så här, när jag kan ta ett steg bort från musiken, alltså så här, musiken för mig har alltid gått hand i hand med knarket, vet, och det är lite därför jag lägger ner med musiken och liksom startar ett nytt liv på något sätt liksom, där inte droger är centralpunkten, vet, om man säger så. Det är väl lite så jag har tänkt, alltså det här är ju min egen plan hur jag ska klara det här liksom, och det är, då är liksom att lägga ner musiken är ett måste liksom.
Har det varit tufft att behöva bryta med vissa vänner och den kriminella världen?
Alltså jag skulle nog säga att det svåra är att bryta med pengarna, du vet. Skulle jag säga. Alltså musiken, alltså jag var så här, du vet, förut så gick jag, du vet, man kunde liksom, någon kunde ringa, man ska på ett bröllop och spela, så har du 40 lax liksom. Och så, du vet, kommer någon och bokar dig på en teater, så hade du 70 till. Och så, du vet, och sen det här med streams, du vet, jag streamar liksom, du vet, 1-2 miljoner streams i månaden, och det är 70 000 kronor. Alltså så, de pengarna, det är det svåra för mig att liksom så här, och lägga av med. För att jag vet att jag måste nu lägga, liksom säga nej till min inkomst liksom. Och sen att inte göra pengar, och alltså göra pengar utan att vara kriminell nu, det är det svåra för mig liksom. Så det är där jag, det är där min kamp är på något sätt liksom. För att jag är så här, jag vet inte, musiken är den är så jävla enkel, vet, för mig att göra liksom. Det är bara så här, du vet, jag går in på en mix i mic check 1-2 och så har jag 200 lax liksom. Alltså, och det är skitsvårt att tacka nej till det bara för att jag själv vill hålla mig drogfri liksom.
Men är det skälet till att du lägger ner musiken?
Det är nog det stora skälet, ja. Fast det kanske inte, det har jag aldrig gått ut med riktigt så här. Alltså officiellt. Men min plan, min livsplan hela tiden, de senaste 2 åren när jag sagt att jag ska liksom lägga ner med musiken, så har det hela tiden varit så här, okej, och den dagen jag liksom lägger ner, den dagen lägger jag ner med drogerna liksom.
Ja, just det.
Så har det varit i mig liksom. Sen har jag aldrig gått ut mer officiellt och sagt att jag ska liksom lägga ner musiken för att jag inte vill ta med droger.
Nej, det
men förstår jag. Men det är den största anledningen till att jag slutar med musik.
Men, men jag bara tänker så här, för mig så det känns sorgligt på ett sätt. Det känns som att jag bara tänker ett annat scenario. Om du hittade ett sätt att fortsätta med musiken utan droger.
Då hade jag gjort det, ja. Men du vet, i lördags var jag i en studio liksom. Hade bokat en hel session hela kvällen från 5 på eftermiddagen. Kör en nykter session för första gången i mitt liv liksom. Så här. Och du vet, jag sitter där, tittar in i väggen, tittar i taket. Det kommer inte ett enda ord liksom. Alltså ingenting. Det är helt flat liksom. Förut så, du vet, när jag åkte hemifrån på morgonen, satt jag på fetaste låtarna som jag hade laddat ner från Spotify, högsta volym, och bara, åh fan vad nice, kick en spliff, och bara njöt av, jag njuter inte längre. Jag känner ingenting för musiken längre. Det är liksom, det är helt flat. Låtar jag håller på att släppa nu, det låter jag spelat in förut liksom. Alltså så här, nu, det görs, jag gör ingenting.
Och det är precis det jag menar, att det kanske inte är nu. Men om du sen tar dig tiden, för att göra 12-6-program innebär ju inte att man måste åka iväg. Det kan man ju göra hemma. Jag bara tänker så här, ett fint mål att kunna, alltså, ge sig själv möjligheten, chansen, sen kanske inte det kommer funka ändå, men att ge sig själv chansen att tillfriskna, fylla sig själv med nya saker, gå in med ett helt nytt sinne. För många är ju precis som du säger, att extremt många människor som säger, jag blir inte kreativ utan alkoholen eller vad det nu är, drogen eller någonting. Jag får ingen inspiration och så vidare. Sen tillfrisknar de, håller sig nyktra, gör 12-stegsprogrammet, liksom man hittar nya saker. Och helt plötsligt så är de bättre än de var tidigare. Nu kanske det här låter så här way past.
Alltså, jag har en producentkompis, Victor Axe, en kille som är en jävligt erkänd producent. Sådär. Han gjorde 12-stegsprogrammet för 2,5-3 år sedan. Och kom ut, jag köpte en ny studio till han och liksom skulle rodda uppåt han och allting. Och han hade liksom noll inspiration till musik överhuvudtaget. Idag, 2,5 år senare eller vad det är, så har han liksom, senaste 2 månaderna, så han bara, fan, jag har fått känslan igen liksom. Jag har hittat det igen. Jag hoppas att det kommer till mig också, men jag har väldigt svårt att se det. Men jag tror, alltså, med tanke på att jag har suttit, alltså, jag var ju den som fick in han på behandling från början. Jag var den som, så här, du vet, stöttade han i hela sitt tillfrisknande och sådär. Och jag vet att det kom tillbaka till han liksom. Att det, känslan av att göra musik kom tillbaka nykter sen liksom. Och nu gör han faktiskt bättre beats än vad han gjorde innan han.
Och för dig så kanske det verkar helt omöjligt idag.
Precis, men... så visst kanske, men alltså, sen så får man inte glömma heller, så här, sen så kommer väl faktorn av åldern i vägen kanske, för mig liksom. Om man tänker på min genre och liksom så här, du vet, jag är 42 år gammal idag, jag håller på med svensk hip hop musik, du vet. Börjar få grått hår i skägg och så här. Jag vet inte om jag ser Ken Ring, rapparen, göra musik om 2 år som Ken Ring, rapparen. Däremot så skulle jag nog mer kunna se kanske att jag sitter mer i bakgrunden på musikinspelningar, skriver åt andra.
Tänk eller liksom, din erfarenhet du har.
Men precis, och sen skriver åt andra, kanske guidar andra liksom. Du vet, mer kanske som management, producent etc. Det ser jag inte som en omöjlighet egentligen. Men idag,
för mig att skapa musik som Ken Ring, artisten, det finns inte på kartan.
Fast fan, jag tänker ändå på en sak nu. Att det finns ju ett undantag här, en rappare, min stora gud,
som jag har på bröstet här. Marshall Mathers,
ja, Eminem. Och han blev ju clean. Han varit clean nu i 12 år någonting. Och idag släpper han ju plattor där han pratar mycket om tillfrisknande och gottgörelse. Han släppte en låt som handlar om sina gottgörelser till dit själv, dina gamla kompisar. Så det är skitcoolt. Så jag tänker att i framtiden, det hade varit så jävla mäktigt om Ken Ring kom tillbaka och bara släppte en platta om liksom sitt tillfrisknande. Jag hade stenhårt, tycker jag.
Stenhårt, sen så är det väl så att man, alltså, sen ser vi så att klimatet ändras också ganska grovt i svensk musik och i svensk hiphop och sådär. Och jag vet inte, som jag ser det så har jag svårt att se Ken Ring i Sverige om några år. Liksom. Alltså så här, jag tycker att vårt samhälle är på väg åt så jävla fel håll. Och svensk hiphopen är liksom en stor spelare i hela det destruktiva trenden som ligger över Stockholm som ett grått moln liksom. Och där så är det svårt att se mig här liksom. Alltså så här. Men sen är det också, du vet, jag är ett par månader nykter, jag är inte så här, det som ni pratar om, det är så här, det är himlen för mig liksom. Du vet, nu är jag nere på marken
och så brukar det vara.
Tittar uppåt liksom, det känns jävla långt borta liksom.
Och det är ju någonting som skiljer dig från våra ursprungliga, eller våra vanliga gäster här i podden. De flesta gästerna som vi har är ju folk som har några år nykter, som pratar om sitt tillfrisknande och så. Men vi kände ändå att vi ville ha med dig ändå, för att du kan prata om någonting annat som så många andra kan relatera till. Det här är början liksom, det här tuffa. Och det,
jag tror alltså, det är jobbigt liksom. Alltså, det, sen är det, så här, det jag tror är det absolut jobbigaste, det är att hitta ett liv liksom, så här. Det tycker jag är det svåra, du vet. Att så här, du vet, på morgonen, alla drar till skola, dagis, så där. Och sen sitter jag där liksom. Du vet, nu försöker jag träna för att bli trött i kroppen. Så man har träningsverk varje dag. Och bara, du vet. Men det är så här, det svåra för mig, det är att hitta ett liv liksom. Alltså så här, hitta så här, okej, men vad gör jag? Alltså så här, vad ska jag göra idag? Liksom. Det blir som bara, det är det som jag tycker är jobbigaste. Och då hade ju liksom, en spliff hade ju varit nice, för då hade dagen flytit förbi liksom på något sätt. Och jag tror det är det som är det svåra, speciellt nu i början liksom. Nu har det gått 3 månader liksom, typ. Och jag känner väl så här, ju mer tiden går, desto mer känner jag att jag inte vill fortsätta. Alltså jag är verkligen så här, på något konstigt sätt så jag har inte suget av att röka liksom. Jag har inte suget överhuvudtaget. Jag är liksom noll sugen på att röka, noll sugen på att dra ladd eller whatever. Men däremot så är jag sugen på att hitta någonting liksom, så här, något som jag kan hålla fast vid, det som är så här. Du vet, och du vet, jag har ju sett, jag till och med börjat säga, fan, kanske borde, du vet, leta upp ett jobb liksom, så här, ett vanligt jobb, bara för att vara busy från 9 till 3 eller 9 till 5 eller vad fan det är liksom, så här, bara för att jag måste ha någonting, du vet. Jag känner mig bara så här, vad gör jag då? Rapstjärnan Ken Ring, men musiken är inte kvar i huvudet liksom, du vet, hela kreativa Ken Ring är bortblåst med vinden liksom. Vad ska jag göra? Det är nästan så att jag vill typ hoppa i en truck och bara, okej, men nu ska du köra den där pallen dit, vet, bara för att ha någonting att göra liksom.
Eller så hänger du med mig och Nemo på möte.
Ja, så det var fett.
Det är en timme, så kör vi.
Vi är superglada och superstolta över att den här podden även denna vecka görs i samarbete med Carry. Och vad är Carry egentligen?
Alltså Carry är en, låt oss kalla det för en community som, där du kan bli medlem gratis. Och Carry är för människor som har ett beroende eller som funderar på om de är beroende eller som är nyfikna på frågan. Och det är ju liksom, du går in, du tittar på ett flöde med massa människor som skriver om sina dagliga upplevelser, sina utmaningar och saker som har funkat bra och mindre bra. Men det är ett ärligt community. Det är liksom, det är inga bilder som ska läggas upp och det ska se så bra ut, utan här är det verkligen inifrån. Vilket vi vet, både du och jag, hur mycket det hjälper människor att kunna känna igen sig och se att jag inte är ensam och så vidare.
Och jag tror att tröskeln för många människor att ta klivet in på, ja, men CA eller AA eller vart man nu går, den kan vara ganska jobbig. Och även om man funderar på behandlingshem, det är också en stor tröskel. Och där fyller ju Carry en väldigt fin funktion, ett slags mellansteg liksom.
Verkligen.
Som
verkligen
är viktigt.
Ja. Carry har många program här i, många övningar, till exempel andningsövning som man tänker, vadå, andningsövning? Väldigt effektiv, för när vi har ångest så håller vi omedvetet andan istället för att andas i ett naturligt flöde. Och då får man hjälp med hur man ska andas för att må bättre och så vidare. Allt därifrån till att börjar rensa och börja se på sig själv. Så att det finns mycket information, det finns mycket inspiration och framförallt som du vet så är det faktiskt gratis. Hur stavas det då?
C-A-I-R-Y.
Och det är en varm rekommendation från oss båda att gå med här. Vi är med och vi kommer köra hårt här på Carry.
Vi syns på Carry.
Yes.
Men du pratar ju om att rappen och drogerna går hand i hand. Och att den här skapande processen, den dör. I alla fall just nu för dig. När du inte liksom kan röka eller ta någonting. Liksom så här. Men att framföra gamla låtar clean, det går väl?
Alltså, jag ska spela imorgon på TV4 liksom, till exempel. Och jag är så här, det här är typ nästan första gången jag funderar på att skriva texterna i handen. Liksom, för jag orkar inte ens lyssna på det. Jag orkar inte ens höra det för att repa liksom, som de kallar repa. Jag orkar inte det. För det påminner mig så mycket om den jag var. Och jag vet att den låten så rökte jag värsta spliffen och bara fick gåshud ut i fingrarna liksom, så här, på låten. Jag får inte det längre. Liksom. Och då, jag säger, jag har inte känslan liksom. Alltså så här, även om det är gamla låtar, jag har inte det i mig just nu. Jag har inte liksom. Det är borta liksom.
Hur ska du göra imorgon då?
Nej, alltså jag ska skriva, jag måste typ, jag tänkte att jag skriver så här första orden på alla rader. För att kommer första ordet, då vet jag vad jag säger i resten av raden liksom. Så jag funderar på att klottra upp hela händerna liksom, och sitta med dem så här typ liksom, utan att någon märker typ, eller klistra upp på golvet liksom, eller någonting så här, texter, för att jag orkar inte lyssna på låten. Nej. Jag pallar inte liksom.
Är det ångest du får?
Ångest, men också så här, jag tycker det låter så dåligt liksom. Det låter som en punda, det låter som gamla Ken liksom. Det låter som den människan jag var när jag rökte liksom, hela dagarna, du vet. Och jag ser, du vet, hur jag liksom drar på med känslorna i verserna och så här, du vet, alltihopa. Det låter inte som mig längre liksom.
Nej. Men vad fan, om du ska försöka beskriva det är så intressant där, för jag har ju lyssnat så jävla mycket på dig. Alltså akustikenplattan lyssnar jag på så jävla mycket. Alltså låten Du och jag liksom, den, ja, jag vet inte, det är den bästa rapplåten typ jag har hört. Älskar
tack,
den.
Tack så mycket.
Ja, men jag vill ju gärna säga det till dig när jag har det här. Men vad är det för skillnad då på dig när du rappar och du har rökt och när du rappar och du är clean?
Jag har aldrig rappat när jag är clean. Så, jag vet inte, det får jag väl märka imorgon när jag gör mitt första nyktra uppträdande.
Fan vad spännande att se imorgon alltså.
Det blir jättespännande. Men jag tänker på det här, för det du beskriver är ju lite såhär tristess. Det handlar om syfte med dagen. Man lämnar någonting som har varit hela din identitet. Hela din identitet har ju gått ut på musiken egentligen. Och sen lämnar du, gör ett väldigt abrupt avslut. Så det är inte så konstigt att man kan känna den här lite vilsenhet när man vaknar och frustration över att fan, ja, hur ser dagen ut idag då liksom? Du har träningen, säger du. Hur gör du mer? Vad gör du mer liksom, för alltså, att hålla undan den?
Alltså först och främst har jag börjat hållit på lite med fotboll som agent och signat upp lite spelare och försöker jobba för dem. Och där är ju liksom så här, där får jag gör jag mig busy liksom. Alltså så här, du vet själv, fotbollen har 2000 klubbar i Sverige liksom. Och man ska försöka få en relation med varenda jävla sportchef och tränare som finns i hela Sverige på liksom nu de här månaderna. Så att det håller mig rätt upptagen, att jag liksom, du vet, jag tar en av mina spelare, lägger ihop en nice liten PDF CV på den, och sen så börjar jag liksom, går jag in på svenskalag.se, sen går jag in liksom och bara kör liksom. Från allsvenskan ner till division 4, allt som finns liksom. Alla Svealand, norra, det södra, alltihopa, och bara sitter och messar och mailar och whatsappar folk hela dagarna liksom. Så det håller mig rätt busy, och det känns lite som ett jobb. Så att varje morgon när jag stiger upp, då känner jag så, okej, kör barnen till skolan. Och sen så börjar min son, han tränar typ 4-5 dagar i veckan, så då brukar jag alltid, hans träningar brukar vara 5 på eftermiddagen. Så att jag sätter typ så här 9-3, då jobbar jag med fotboll. Och då sitter jag bara nöter, och du vet, klipper ihop klipp på spelarna och liksom letar matcher, frågar, får tag i liksom, du vet, olika jävla lagskameror och du vet, etc. Så det håller mig upptagen liksom, och det är det jag lite fyllde också när jag sa att jag skulle sluta med musiken och börja köra med fotbollen. För där känns det lite som att jag blir nästan rädd för att röka på grund av att jag jobbar nu med fotboll. Alltså det är så här, du vet, fotbollen, alla går och lägger sig vid 9 och alla är uppe 6 på morgonen och tränar liksom. Det är inte riktigt, musiken är tvärtom liksom. Och där känner jag lite att det ger mig så här motivation på något sätt att inte röka liksom, eller att inte hålla på med droger. För att det känns som att om jag gör det nu, Skulle jag få en, skulle jag få en tidningsrubrik idag om att jag blir stoppad påtänd i en bil eller whatever liksom, då raserar det allt liksom, på något sätt.
Ja, det är
godnatt. För att jag har ju, det är godnatt, för jag har ju byggt upp nu ett förtroende för folk att jag faktiskt har slutat. Och liksom, och fotbollen på något sätt ger mig så här motivering dagligen till att inte ta mer droger liksom, på något sätt.
Hur tas du emot i fotbollsvärlden när du hör av dig?
Nej, alltså alla ser ju gamla Ken sådär. Så det är ju en kamp. Sen så är det så här, alltså, det här låter lite konstigt, men alla blattar i fotbollssverige i alla fall, alla invandrare, de är ju så här, ja fan vad grymt att du sadlar om och liksom så här. Och sen så finns ju ganska många så här trötta gamla svenska Lennart Åkesson på någon, du vet, Värnamo fotbollsklubb någonstans liksom, förstår du, till exempel, som är så här, ja den där gangsten och Ken, ja men nej, och du vet, de svarar inte på mejlen och svarar inte på mess, och du vet, idag står ju allas nummer ganska öppet på nätet så man kan ju kontakta vem man vill, men jag märker att många av de här eldsjälarna i fotboll, många av de här killarna som tränar liksom ute i förorterna och som liksom, du vet, mycket i ungdomssektionerna och så här, de ser förändringen hos mig och tycker det är skitfett att jag har äntrat fotbollsgamet liksom. Men sen så finns det ju de här, som sagt, de här äldre, gamla skolan av fotbolls liksom styrelser och etc, etc. De är ju väldigt rädda för mig på något
traditionens
sätt.
Makt är ju väldigt stark i fotboll.
Extremt stark. Men sen så ser man väl också
när man kommer upp i de där rummen så, där det precis, är lite
äldre. Men sen så tror jag väl också att det fotbollen har förändrar, alltså fotbollen är ju det enda i Sverige som verkligen har förändrat i integration, i, ja, i liksom i samhället, i, du vet, det är så många unga killar som har räddats av fotbollen i Sverige överhuvudtaget, och det räcker med att man spelar till man är 18-19, men då har man ändå fått en väldigt grund, eller en väldigt stabil grund att stå på liksom, om man har spelat i ett lag i liksom 10-12 år eller whatever liksom, och där ser jag att många av de här eldsjälarna runt omkring i samhället finns i fotbollen. De finns i fritidsgårdar och de finns i fotbollen liksom. Och sen finns det några i musiken så där, som du vet, försöker starta lite projekt i studios etc, etc. Och där känner jag att, alltså det känns nästan som en ära ibland att få liksom jobba med de människorna, för att de är så jävla, de har gjort så jävla mycket för Sverige på något sätt. Och det, jag tror att man glömmer egentligen hur stor fotbollen är liksom. Alltså när man, nu jag fattade inte innan hur mycket lag vi har i Sverige liksom. Alltså jag är så här, när jag började gå igenom division 1, division 2 liksom, du vet, hur mycket lag vi har till exempel i Stockholm, allt från Huddinge till Älvsjö till, du vet, HSK ute i Hässelby, du vet, det finns så mycket klubbar. Och när man börjar leta efter spelare och jobba med liksom, leta efter talanger och sådär, så märker man hur viktig fotbollen är för samhället liksom. Alltså det är så här, jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Förut har man sett, du vet, AIK, Djurgården, Hammarby, BP och sen that's it liksom. Och Malmö FF och IFK Göteborg liksom. Och sen är det that's it liksom. Men när man kollar på det stora hela så är det så jävla, det är en sån ära att få gå in i en sån bransch. För den gör så jävla mycket för människan tycker jag. I att hålla sig borta från knas och allt vad det kan vara liksom. Och där blir man lite så här, det är nästan så att jag blir så här, det sporrar mig till att hålla mig nykter på något sätt. För jag vill inte liksom, du vet, man vill inte göra bort sig. Du vet, jag har börjat bygga lite relationer och man har lite liksom folk och man har börjat snacka och vissa tycker det är skitfett att man är med och i branschen och du vet sådär. Och jag vill inte fucka upp det på något sätt. Och det här är det enda som jag har idag som jag inte har fuckat upp redan liksom. Som inte jag, där, det, jag har en ganska rättvis bild av mig själv. Alltså folk ser mig som, okej, Ken har lagt ner musiken, han har slutat röka, han har slutat med det här etc. Och nu vill han köra med fotbollen. Okej, vi ger han en chans liksom. Så känns det lite. Och jag vill inte fucka upp det på något sätt.
Hur är det för dig? Jag tänker, hela ditt liv har ju gått ut på perform.
Ja.
Vilket ger bekräftelse, vilket gör att man identifierar sig med det man gör. Hur funkar det idag? Liksom, känner du att du får den bekräftelsen du behöver? Eller vill du ha mer? Eller bryr du alltså, dig inte? Eller vad befinner du dig där?
Jag skulle vilja säga att jag har haft så här, alltså gemene man i Sverige tror inte jag inser hur stor jag är egentligen. Liksom, så här. Jag är en, alltså jag går ut på gatan, som senast nu när jag var på en restaurang precis när jag kom hit. Då var det en kille på en av servitörerna som bara, vilken jävla ära och en legend som det är i huset. Alltså, mm. det, och många människor som har tillfrisknat och många människor som har haft problem i sina liv och många människor som kommer från destruktiva familjesituationer etc. etc. De har ofta identifierat sig med min musik. Så att jag är ju legendförklarad. Liksom, så här. Jag är så här, jag är Zlatan i, alltså, förstår du, mm. jag är så här, i många människors ögon. Så den bekräftelsen möter jag väldigt ofta. Alltså hela dagarna när jag är ute och går och när jag ute och åker här i Sverige speciellt. Liksom, så är folk så här, shit, du vet. Kom ihåg när jag kom från Kenya, så var jag på Arlanda, skulle upp 7-Eleven och köpa en dricka. Och så stod han, och då var det två personer framför mig i kön liksom. Och så står den här killen, så ser han att det är jag då, han som jobbar på 7-Eleven. Och han bara säger till kunden, han bara, fan ni får vänta lite, alltså, fuck, du är fucking legend bakom mig, du vet. Och kutar ut bakom disken och bara ska ta en selfie med mig. Och bara, för fan vad fett, vad ska du ha? Bara, jag bjuder på vad du vill. Och du vet, och det får jag hela tiden för att jag har skapat väldigt mycket musik för människor som sitter i vissa situationer. Mm. Och när de väl ser mig så ser de en som en människa som nästan har varit deras axel och gråta på. En människa som har hjälpt dem ur situationer i livet. Och en människa som har tagit dem till det rätta livet på något sätt. Mm. Och den bilden har mina liksom benhårda fans av mig liksom, på något sätt. Medans den gemene mannen ser en pundare som har massa skandaler i bagaget liksom. Men jag anses inte, de går ju aldrig fram till mig nyktra, de kommer ju fram bara på lördagkvällar och då är jag ändå hemma och sover, men då kommer folk fram, Ken ring, du är jävla idiot och sådär. Det, liksom, det kommer från fyllan när folk vågar prata, men de som jag möter dagtid, de som jag möter ute i samhället, det är ofta människor som ger mig väldigt mycket respekt, du vet. Så jag får den bekräftelsen och jag tror nog att den är så pass djup att den kommer inte gå att tvätta bort tills jag dör liksom.
Nej, men du har ju satt i system att uppträda på folks begravningar, eller hur? Utan att ta gage, eller hur?
Nej, jag tar ingen betalt för det.
Det är otroligt. Hur många har du gjort?
Alltså, jag gör väl... jag gör kanske 30 om året.
Ja. Ja, det säger ganska mycket om dig faktiskt, måste jag säga.
Men sen så är det väl så också att alltså, så här, på något konstigt sätt så mina fans... De är ofta väldigt, har varit väldigt destruktiva eller är väldigt destruktiva. Och tyvärr när folk dör i destruktiva liksom, saker eller du vet, mord eller allt som har med knas att göra, då är det ofta Ken Ring som gäller. Liksom, så, här. Och då, så jag får jävligt mycket förfrågningar. Liksom. Sen tackar jag inte ja till alla för att jag inte kan. Du vet, men när jag har tid... Och liksom, alltså så här, egentligen, vad är det egentligen att åka till en begravning, köra en låt i 5 minuter och åka hem? Alltså, hur mycket är det egentligen att ge till en människa som har lyssnat på dig i 15 år och gjort dig till den legenden som folk anser dig vara? Liksom? Jag tycker det är en självklarhet att göra. Jag tycker inte det är något så här speciellt stort. Jag ser det mer som, så här, vem skulle inte gjort det? Liksom?
Fast det finns nog ganska många artister som tar 200 lax för det också. Så att det...
Kanske, jag vet inte. Men sen också, du vet, jag är ju troende.
Ja.
Och jag tror inte att jag får en plats i himlen om jag skulle göra så. Liksom.
Nej. Men det är nog lite speciellt där, att han gör entré i en fotbollsvärld medan du just har lämnat den.
Mm.
Ja. Ni byter plats, kan man säga.
Ja, exakt.
Ja.
Men destruktivitet fanns väl inte så mycket när du var aktiv, eller?
Nej, då hade jag ju min drog. Det var ju fotbollen.
Mm.
Jag flydde ju alla mina känslor och allting in i fotbollen. Så mitt destruktiva började ju... Men jag vet ju när jag gick som fotbollsspelare att jag liksom hade ett sug efter livet utanför. Och liksom testa på. Jag tror fan till och med att jag hade min hjärna satt till mig att jag skulle testa kokain. Alltså när jag var fotbollsproffs.
Men var det kokain som var ditt stora problem?
Det blev min huvuddrog sen, ja. Amfetamin var ju min inkörsport. Som jag testade en gång. Och sen blev jag ju beroende första gången jag testade. Så att för mig så var det... Och jag hade ju också sådär. Jag blev ju hooked på amfetamin och höll på med det 2,5 år i princip varje dag.
Mm.
Och sen när jag slutade med det, då var jag ju sjukt smal alltså. Jag tror jag vägde 84 eller 85 kilo. Alltså supersmal.
Och nu väger du?
103.
Mm.
Men, och då gick jag ju sen in på kokainet. Och slutade med kokain, men fortsatte med alkohol. Men det ledde mig tillbaka till kokainet till slut.
Mm.
För att det blir alltså...
Men hur länge var du aktiv?
Ja, jag hade ett uppehåll på 3. Så att jag varit aktiv i 8 år ungefär.
Okay.
Men jag körde på rätt hårt under.
Men du gömde dig då från allmänheten typ, eller?
Ja, länge tills jag åkte dit. Sen fick jag mitt straff i media alltså.
Magnus satt ju påtänd i VM-studion ju.
Ja, okay.
I TV4.
Det var när det gick fort. Men det jag tänkte på just när man pratar om beroendesjukdomen as such, liksom, så var det så tydligt för mig just det här med att jag kunde ta ett glas i början, men sen kunde jag inte det. Utan jag sa till mig själv, jag ska bara ta två bira ikväll, det är lugnt liksom. Och sen vaknade jag upp 3 dagar senare och hade kört på med allt. Mm. För att jag kunde liksom inte hantera den kraften. Och det jag lärde mig till slut när jag åkte på behandlingshem, det var ju det här att jag klarar inte av det själv. Mina lösningar funkar inte. Så oavsett vad jag sa till mig själv eller vad jag försökte göra, så klarade jag det inte helt enkelt.
Mycket självbedrägeri blir det.
Ja, det blir det. Mm. Det blir det. Och mycket lögner därpå och så vidare. Och jag känner igen mig så väl i det du säger just där med fars dag. Jag hade ju det fast julafton. När jag i princip var borta en hel julafton. Mm. Och den ångesten är ju inte att leka med. Nej. Efter alltså.
Nej, verkligen inte. Inte för familjen alltså. Det är jobbigast.
Mm.
Men du, jag skulle vilja prata lite om det här som du var inne på. Det här med hur man kan känna i början på sin nykterhet. Det här med vilsenheten, rotlösheten. Vad är mitt kall nu? Vad ska jag göra nu liksom? För jag tror jävligt många kan känna igen sig i det. Mm. Man är i början på sin nykterhet och visst, man känner de fysiska liksom fördelarna. Man känner sig piggare och fräschare och allt det där är nice. Men just det här hobbys, intressen, jobb, alltså... Jag var också helt lost alltså. Det kändes som att man skulle liksom skapa sig en ny version av sig själv. Man skulle hitta nya intressen. Vad tycker jag om ens? Vad tycker jag om att göra? Jag har ju bara supt och knarkat i liksom 8 år. Och det är liksom har varit allt jag brinner för på något sätt. Nu ska jag lära mig vad jag tycker om och ta reda på det. Och jag tänker, och det jag vill säga till dig med det var att jag tror det kommer liksom naturligt med tiden. Att man liksom tar reda på vem man är utan substanserna. Och du var ju aktiv så mycket längre än vad jag var liksom. Så det är klart att det kommer ta lite tid för dig. Men ha tålamod, för det kommer komma till dig tror jag.
Alltså jag hoppas att det kommer ut. För man är lite så här, alltså jag har aldrig, alltså jag har inte på, jag har aldrig på 31 år liksom, på över nästan över 3 årtionden har inte jag varit nykter liksom, så här, någonsin liksom. Så jag är lite så här, okej, men vad fan gör man nu? Alltså så här, vad är det som är nice? Vad är det som är roligt? Musiken låter skit, maten smakar bajs. Du vet, det spelar ingen roll om jag går på 5-stjärnig krog, du vet, och käkar den finaste kockens mat liksom. Det är allting är grått tycker jag liksom. Och jag är mer så här, hur får jag tillbaka färgerna i livet liksom? Mm. För att förut så var det så mycket så här, du vet, musik färgade mitt liv och du vet, men jag hittar inte färgerna, och det är det som jag tycker är det jobbigaste. Sen så är det klart att man, och sen så får man ju hålla sig sysselsatt för att inte falla tillbaka, men att hitta färger i livet igen. Och det är lite så här, det enda jag lite ser lite, det är barnen liksom, så här. Alltså så här, Att man har dem i sitt liv, att det ger en lite färg liksom, så här, att lite så här, om du vet, lite grejer som händer liksom, med ungarna och fram och tillbaka, upp och ner. Men det svåra tycker jag är att färgsätta livet igen liksom. För att jag är liksom, problemet är också för mig att det har gått så lång tid, vet. Så när jag var nykter senast, då var jag 10 år gammal liksom. Jag minns ingenting av det liksom.
Och det är därför du måste ha tålamod. För vi pratar 3 månader idag och vi pratar 31 års missbrukande. Så det är klart att det inte kommer att ske på 3 månader. Det kanske inte kommer att ske på 6, 9, 12 månader. Men det kommer komma. Och det där tror jag är en superviktig punkt. Superviktig. Det är att inte lägga det goda måendet i någon annans händer. Till exempel i barnen. Att det är barnen som ska ge det färg. Utan här handlar det om att hitta saker att fylla dig själv med för att få färg på tillvaron. Oavsett vad barnen gör. Oavsett hur musiken går, oavsett hur fotbollslivet går, så behöver du fylla på med grejer som du idag inte ser. Och det är där jag tycker det är så otroligt viktigt att man tar hjälp. Du har en kompis som kan det här. Och det är just det här att det handlar inte om att hitta tillbaka till någonstans. För du kan inte hitta tillbaka till när du var 10 år. Det är inte det här handlar om. Du måste skapa en 2.0-version av dig själv. Och den kan vara jävligt spännande om saker och ting liksom... Man måste sätta det först. Helt först. Okej, jag vill bli clean, jag vill tillfriskna. Då måste det komma i första hand. Och det är samma för alla. Sen kan man säga såklart att barnen alltid kommer komma före och så vidare. Men mitt tillfrisknande, det jag sätter före mitt tillfrisknande, det kommer jag att tappa. Det är så det funkar.
Vi är superglada att även denna vecka ha med oss The House Stockholm som samarbetspartner i den här podden. Eller hur Magnus?
Ja, det är vi verkligen. Vi har ju pratat om dem ett par gånger, de är med oss varje avsnitt. Och det fina och det som vi har glömt att nämna du och jag, det är ju faktiskt att de även hjälper yngre människor. För det är väldigt lätt när man sitter som föräldrar, jag kan tänka mig att många av våra lyssnare är föräldrar som kanske har barn som är på väg åt fel håll. Och då är det så att The House Stockholm hjälper även yngre människor. De, precis som vi har pratat om, att de skräddarsyr behandlingen för personen, för klienten. Och jag har hört väldigt mycket gott om människor som jag har väglett dit just med yngre personer. Så att det är inte bara för oss gamlingar, utan det är hela spektrat.
Ja, och det är viktiga saker du pratar om. Och hur kontaktar man The House om man vill det?
Man mejlar sandra@thehousestockholm.se.
Och där får man information om deras behandlingar, om deras priser, om, ja, ni kan fråga saker om beroende, medberoende, vad som helst. Mm. Hör av er till Sandra på The House och hon svarar på era frågor.
Yes, tack The House!
Tack The House!
Jag tänker så här också, Ken. Du går igenom vissa skilsmässor just nu. Du går igenom en stor skilsmässa från musiken. Mm. Du går igenom en lika stor skilsmässa från cannabis. Mm. Vilket det har varit dina två bästa vänner under hela ditt vuxna liv.
Yes.
Och det tar tid att komma ifrån. När jag slutade med fotbollen, för du säger också så här, jag vill inte lyssna på mina gamla låtar. Mm. Det känns som gamla Ken. Mm. Och det, jag förstår de känslorna. Och det var lite samma sak för mig med fotbollen. Därför att jag började se fotbollen som något ont. Mm. Fotbollen gjorde att jag mådde så jävla piss när jag slutade med fotbollen. Mm. Så att jag började ta droger istället. Fotbollen var mitt beroende. Jag såg nästan fotbollen som något smutsigt under rätt lång tid. Jag kunde inte uppskatta att jag har spelat på Wembley, Camp Nou och allt sånt där. Det var bara mörkt för mig.
Mm.
Det är en skilsmässa och det är normalt. För att du sa ju också i början att enda sättet du har gjort bra musik eller presterat har varit att du har fått ta en spliff. Liksom.
Mm.
Och det är klart att det kommer ta tid att skilja sig från det. Och att se någonting när det är så invant som 31 år, att se någonting nytt, att liksom ha drömmar, visioner för någonting nytt som inte riktigt är cementerat idag, är fullt normalt, egentligen. När vi pratar om det så låter det säkert helt normalt.
Ja, jo, det är.
Men jag kan förstå att det bygger upp en frustration. Så den där med tålamod, det är ju det tråkigaste ordet, men...
Jo, jag förstår det. Men sen också så känner jag så här, sen finns det ju... Alltså det finns ju, nu pratar vi ganska mycket om så här, om allt det jobbiga av att sluta det. Mm. Men sen så finns det ju mycket uppsidor.
Ja, det var det jag ville höra.
Alltså du vet, jag har ju liksom... Alltså jag är så här, jag har energi som jag aldrig haft i livet. Jag har, du vet, jag liksom flippar inte på barnen på 2 sekunder som jag gjorde förut. Jag har tålamod när det kommer till mina ungar. Jag har tålamod när det kommer till jobb. Jag liksom, jag svarar på mailen direkt nu när jag får och när mest bara poppar in i luren. Och du vet, allting flyter på. Och det är ju därför jag känner att jag inte är sugen på röka igen. För att liksom, det går framåt liksom. Mm. Det går, livet krigar på liksom. Mm. Och jag känner att där är det nice liksom. Jag mår bra, jag har energi, jag har känslan av att ta mig vidare liksom. Mm. Jag har den känslan och jag märker hela tiden också på saker som händer i mitt liv liksom, att man börjar ta tag i vissa saker och allt vad det har med gamla bolag och skattegrejer och allt som har legat som moln över sig, man börjar fightas mot det. Mm. Förut så bara stötte jag bort allting. Här, men jag tar det på måndag, men jag ringer han nästa månad och så här. Och men nu börjar man liksom ta tag i det, och jag känner också verkligen att jag känner hur ett liv sakta men säkert kommer tillbaka till mig liksom. Mm. och så att jag så på det sättet så mår jag ju bra, du vet.
Mm.
Sen så är det jag själv som inte känner. Du vet, nu till exempel, jag lyssnar, idag när jag kom hit, när jag var på väg hit, sitter jag och lyssnar på P3 liksom så här. För att nu snackar de och då är det ingen musik, fan vad skönt liksom.
Mm.
Och det är så här, där känner jag att jag inte liksom, jag får inte de här, känslorna längre liksom. Så här, utan allting bara flyter på liksom. Mm. Och det, och min vän säger alltid så här, det där är en fara, du vet. Det där måste du se som en liten varning, varningstecken i ditt liv, för att när du inte känner att liksom att saker färgar och sådär, det är då du kommer känna, men skulle jag rökt en spliff nu, då kanske det börjar färga igen liksom. Mm. Så här. Och det, därför så han säger ju jämt att så här, men du måste på behandling, du måste börja gå på möten, du måste prata ur de här känslorna ur din kropp liksom. Så här.
Mm.
Men då är jag så här, lite, ja, men jag har dig det. och han är så här, jo i och för sig, men liksom, jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag känner ju ändå så här att jag känner ju ändå att livet går på, du vet. Och att jag känner ju också att mitt liv börjar funka bättre.
Mm.
Jag märker också på vissa människor som jag plötsligt vill träffa mig, som inte vill träffa mig innan. Och folk inom fotbollen som är så här, men fan, kom ner, vi går ner och kollar på en match där. Och liksom, eller vi går och ser en träning med han och etc. Så livet kommer tillbaka, det känner jag liksom. Men det är så jävla tråkigt att inte vara flummig liksom.
Mm.
Alltså, förstår jag?
Nej, men alltså, vi har ju ett fucked up känsloliv. Du har rökt från 10 års ålder. Mm. Du är aldrig egentligen exponerats mot dina riktiga känslor.
Aldrig någonsin.
För att det är så här att vi vill förstärka, om någonting går bra, då vill vi förstärka det med alkohol, droger eller vad det nu må vara för någonting. Mm. När någonting går dåligt, då vill vi bort från det och då använder vi också droger och alkohol. Mm. Så att du har ju aldrig exponerats emot den riktiga Ken, om vi uttrycker oss så, med riktiga känslor och vad det innebär. Mm. Så att jag kan bara hålla med din kompis. 12 steg. Det är min starka rekommendation.
Jag tänker så här också, att när du känner att livet är tråkigt och allt det här som du ändå belyser här, så är det viktigt för dig att fokusera på allt det här, alla de här sidovinsterna som du också pratar om. Mm. Med barnen och tålamodet och att du har så mycket energi. För att det är så lätt att man går in i det som är tufft och tråkigt. När man är en beroende person, man hamnar lätt i det negativa liksom. Mm. För du pratar ju om massa sköna sidovinster. Mm. Och sen så och det är också viktigt, tror jag, att när du inte kan tro på att det kommer bli roligare och bättre i framtiden, då kan du bara lita på oss. Mm. Vi är ju faktiskt levande bevis här, båda två. Vi har flera år och vi gör ju roliga liv liksom.
Ja, men det är precis som du vet, det är likadant som min vän då. Jag skulle nästan rekommendera att han satt här. Han har varit nykter nu i 6,5 år. Det var den värsta gangsten i hela Stockholm. Värsta råpundare. Du vet, allt vad det är. Och han är den jag pratar med hela tiden nu liksom. Mm. Och han jobbar idag på behandlingshem själv och liksom så här har tagit sig. Och du vet, hade det inte varit för han så hade jag aldrig klarat det. Alltså aldrig någonsin. Du vet, jag kan ringa han 2 på natten, snacka en timme bara för att jag inte kan sova. Du vet, han är där hela tiden för mig. Och det är så här, utan han hade jag inte klarat det liksom. Mm. Och har man inte, jag tror så här, har man inte den där mentorn, även om det är 12 steget eller om det är en polare eller om det är liksom ni två och sitter och lyssnar på eran podd eller whatever, så tror jag att det är nog det viktigaste jag har haft det. Alltså hela tiden, att han hela tiden finns där liksom.
Mm. Att inte göra det själv.
Nej, men precis. Mm. Och han är den här hela tiden som, du vet, han ringer när man minst anar det liksom, och det är så här, vad gör du, det när man är bort nere i Kenya, du vet, och så här, man står på en krog, man har precis käkat en skitnice middag, man är nästan på väg att beställa liksom en bira, och så bara, vad gör du? Ja, okej, ja, fan bra. Går bygget bra eller? Är du på väg till marken eller? Man är så här, då får man nästan ångest. Ja, just det. Det var den vägen jag var på liksom. Så att han är, jag tror att utan mentor går det inte liksom.
Nej, det är så vi har jobbat också. Vi har ju haft någon som har väglett oss. Och det är ju så, jag menar, om man tittar på 12-stegsprogrammet, det är uppbyggt så att man har en, som vi kallar det för sponsor. Mm. Någon som har gjort de 12 stegen som vägleder en genom stegen själv. För att, nej, göra det själv, det tror jag inte på. Det jag tänker på också så här med framtidsutsikter, känslor och sånt där. Jag tror också någonstans att det handlar om så här, när du är lite velande nu, så här, ja, men jag ska nog kunna dricka öl, men jag ska inte ta ladd eller röka. Mm. Det kan också vara den här grejen till att komma fram till, du kanske gör det själv, eller så gör du inte, men just det där man så här, nu klipper jag helt, nu slipper jag vela. Redan där har man ju satt ett statement för sig själv liksom, att okej, okay, fuck it. Nu kör jag hela, all the way liksom. Och jag tror också det där att man försöker deala och wheela lite med sig själv, hur ska jag greja det där, man ser det fina, därför att utmaningen när man ska sluta med droger eller alkohol, det är ju att man tycker att festen är över. Fan, hur kul kommer det bli nu liksom?
Nej, jag förstår helt vad du säger, och där har jag faktiskt, alltså så här, både jag och min sponsor har liksom överens om att jag ska ta en behandling liksom, du vet, ganska snart liksom, så här. Det vi båda har varit överens om hela vägen. Sen tycker han att det är jävligt starkt med att jag klarar de här första liksom, månaderna helt själv.
Det är fantastiskt starkt.
Och speciellt när man har liksom droger och alkohol runt sig hela tiden. Mm. Liksom. Men sen så har jag känt också, visst, jag vill nå till den punkten när jag känner sig, okej, nu byter jag allt. Liksom. Nu bryter jag de här. Det, vet. Men sen som sagt, det är 6 öl på 3 månader som jag har druckit. Och jag är på väg dit, jag känner det också. Sen så måste jag också säga, på något sätt så blir det så, okej, timingen är kanske aldrig rätt att försvinna i ett tag eller liksom ta tag i det hela, och jag har varit på väg på möten flera gånger och liksom så här, men sen så, jag förstår hur du tänker och alltihopa, men sen så är det så här att jag är en jävligt offentlig människa också, du vet, och det är så här, det tar lite emot alltså, det så här, att gå och sätta sig i en cirkel med 15 personer och börja prata liksom så här.
Jag vet exakt vad du menar.
Nej, men du vet vad jag menar. Och det är jävligt svårt för mig att ta det steget. Och därför så känner jag att det är så jävla nice att jag har en kille som jag kan faktiskt prata på det sättet med, vet, och förklara mina känslor och gråta och liksom allt vad det innebär. För jag vet inte riktigt om jag är så här. Jag vet inte riktigt. Jag känner mig inte redo för att liksom blotta ut det på något sätt. I det offentliga.
Och det fina är att du behöver inte göra det. det räcker att du sitter och lyssnar. Man behöver inte prata.
Och just den gemenskap som jag och Magnus går på, så är det ganska mycket offentliga människor. Bara så du vet. Så om du känner dig redo någon gång och är sugen, så kan du bara slå en pling till mig eller Magnus.
Ja, ja, för fan, det är inga konstigheter.
Så tar vi din hand och går på möte.
Jag ska berätta om mitt första möte. 12-6-möte när jag var på behandling. Jag var exakt som du säger nu. Jag var toknojig för att gå in och visa mig på ett 12-6-möte. Alltså det finns inte på världskartan. Men det behandlingshemmet, de som var där, vi skulle åka iväg på ett möte. Och jag satt och jag var så jävla nojig. Och de var så här, nej, det är, för det är full anonymitet i de här mötena. Liksom. Då kom vi till ett möte, det var lite äldre personer, de var väl liksom en mindre grupp, och de har ju kört det här mötet i 20 år liksom. Och det första som händer när jag kommer in: Hedman, vad gör du här? Alltså jag körde Michael Jacksons moonwalk ut därifrån. Jag var så jävla nojig. Mm. Men idag, 3,5 år senare, jag går ju på möte minst 3 gånger i veckan. Och som Nemo säger, den gemenskapen vi har ju rätt mycket offentliga personer. Och det fina med det är att man kan komma dit, sitta och lyssna. Och that's it. För kraften är att få känna igen sig i andra stories bara. Liksom att börja någonstans. Ja. Men samtidigt är det så här, vi ska inte pracka på det. För det är precis som du säger, när du känner att den dagen är där. Mm. Vi finns, din polare finns. Och alla de där rummen, liksom, alla där inne är ju där för att hjälpa andra. Liksom.
Ja, verkligen. Och jag har förstått det. Liksom. Det är bara mer så att jag...
Eller så kommer från en själv.
Och sen också så här, kommer från en själv. Men sen också ser det väl lite så här att man... Att jag känner lite att jag är på de här mötena redan med min vän liksom. Mm. Förstår jag menar då? Mm. Och så jag vet att utan han hade det inte gått liksom, överhuvudtaget. Mm. Sen så förstår jag också att jag måste väl någonstans också så här, någonstans bara besluta mig för att okej, nu tar jag det steget liksom. Och jag är inte där än liksom. Men sen så är ju, alltså jag är ju väldigt, väldigt motiverad till att hålla mig nykter. Om man säger så, jag är väldigt motiverad till att hålla mig nykter. Jag är inte... Alltså jag är inte alls sugen på fest överhuvudtaget. Jag får erbjudanden 3 gånger i veckan. Liksom. Jag kommer här och dricker en bira. Hey, värsta laddet där. Eller du vet, kom ska vi röka. Och bla, etc, etc. Jag har verkligen ingen sug. Alltså. Jag är så här. Och jag vet inte om det beror på att jag har hållit på så jävla länge. Liksom. Men jag ser inte mig själv röka igen. Liksom. Jag ser inte mig själv ladda. Jag ser inte, den personen finns inte längre. Liksom.
Ja, för det är ju det där som är grejen också. Att bli nykter kontra att tillfriskna. Mm. Det är ju 2 olika saker i det här. Mm. Och det märkte jag också just utifrån. Jag vill gå tillbaka till det här, för jag vet att det är många som känner igen sig, som lyssnar nu just på att fan, hur kul kommer livet bli nu utan droger och alkohol? Och alla sa till mig att du kommer få ett sånt jävla bra liv och det kommer hända så bra saker. Och jag trodde jag hade hamnat av insekt. Mm. Vad fan snackar de om för någonting? Det kommer inte hända mig något bra. Mm. Fotbollen är slut, jag har fått skit i media, jag har tappat mina jobb, mina företag går asdåligt.
Men vad gör du då?
Nej, idag driver jag 4 bolag som går fantastiskt bra.
Okay.
Jag gör en podd om beroende. Jag har 4 personer som jag hjälper i sitt tillfrisknande. Och egentligen den där jag är tacksam.
Ja, det är grymt.
Så att det kommer, men man måste göra. Liksom.
Mm. Jag tror alla människor delar den uppfattningen och den rädslan av att livet blir tomt, tråkigt och allt vad det nu är. Och alla blir lika motbevisade en bit in i tillfrisknande. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Men fan Ken, vi måste börja runda av nu.
Ja men, tack för att man fick prata.
Ja, men det är vi som tackar, det här var grymt.
Det var en ära.
Ja, men, tack så mycket.
Men innan vi rundar av så har vi vårt lilla favoritsegment.
Jajamensan, The House Stockholm svarar.
Hej Robert Boman.
Hej.
Hej, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Är du redo att ta dig an ännu en fråga?
Jag är alltid redo.
Härligt. Magnus?
Ja, då lyder den så här. Hej grabbar, ni pratar mycket om det här 12-stegsprogrammet. Finns det något annat sätt för mig att ta hjälp och bli frisk om jag nu är beroende?
Det finns ju flera olika behandlingssätt för att behandla beroende. Det finns behandling som handlar om att åter till kontrollerat drickande. Det har vi talat om i något tidigare avsnitt. Det finns någonting som heter återfallsprevention som inte då är 12-stegsbaserade överhuvudtaget. Sen menar jag ju på, vi är 12-stegsbaserade på The House, men jag menar på, med risk för att få 12-stegsgemenskaperna i ryggen nu, så menar jag på att det programmet som vi gör hos oss, det ska jag kunna göra även om jag inte vill gå på möten. Och det här är egentligen inget konstigt. Och om vi skulle jämföra det här med att jag vill bli av med min mage till exempel och träna lite grann helt enkelt, så skulle det vara... Ett sätt är ju att jag skaffar mig ett gymkort och en PT. Och då blir det lättare för mig att sköta min träning. Jag har fasta tider som jag ska gå på. Jag träffar andra människor där som kanske inspirerar mig. Och som gör att jag faktiskt också får kraft att orka sköta den här träningen. Jag kan också skaffa mig ett hemmagym i garaget. Det kräver mycket mer disciplin. Men det går.
Mm.
Absolut. Och med det sagt så menar jag att vi tvingar ju till exempel hos oss, så återigen, här ser alla 12-stegsbehandlingar olika ut, men vi tvingar ingen att gå på möte, utan det måste vara någonting frivilligt som man själv vill göra. Däremot, och det här brukar vi berätta för våra klienter, däremot kan vi inte sticka under stol med att de av våra klienter som går på möten, så ser vi ett väldigt stabilt tillfrisknande.
Mm. Och om man vill kontakta er på The House så kan man väl göra det på adress
sandra@thehousestockholm.se.
Perfekt. Tack Robert.
Toppen. Tack Robert.
Tack för idag.
Fan, han är vass Robert alltså.
Tack så mycket Robert Boman för din kunskap och för att du är med i vår podcast.
Ja, underbart. Vad tar vi med oss idag då?
Nej, men vi tar med oss Kens generositet och ärlighet. Mm. Det är alltid inspirerande och jävligt spännande att lyssna på någon som är i början på sin resa. Och jag hoppas och tror att Ken kan komma tillbaka till den här podden om ett år och prata om att nu är jag mitt i tillfrisknandet.
Mm. Inshallah på den.
Ja. Nej, men det är som du säger, just ärligheten. Det är ett stort första steg. Det är ett stort första steg.
Mm.
Och jag tycker också att Ken, återigen, jag kommer att fortsätta tjata om det här. Ken säger det själv. Han hade inte klarat utan sin kompis.
Nej.
Och det är återigen så att ensam är inte starkast. Vi klarar det inte själva. Våga be om hjälp.
Mm. Tack allihopa. Tack Ken.
Tack så mycket.
Stort tack.
Ja, man.
Hej då!